Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Har hon huvudvärk mycket och sådär? Kan det vara ett dilemma?
Vem har?
Oh, inseminerar du något nu?
Nej.
Inseminerar du?
Inseminerar du mig nu?
Du vet det.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Sen fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten fin recension efteråt. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel då? Jag ser på min högra flank här Faro Groth, välkommen!
Tackar, tackar. Åh, du fick en liten applåd, det är inte ofta för det.
Nej, och entusiastisk applåd också.
Ja.
Och det fick du framförallt av Agneta Sjödin.
Tänka sig.
Rakt framför mig, hej
älskar
Agneta.
Dig. Jag älskar dig
också.
Jag älskar bara Faro.
Nej, jag älskar alla.
Du gör det?
Ja, jag älskar
mig. Mig och Thomas Avelli också.
Ja, alla.
Thomas Avelli, du är älskad av Agneta Sjödin och du är välkommen hit.
Fantastiskt trevligt.
Kul att vara här igen.
Ja, det tycker jag.
Ja, härligt. Då kör vi igång då. Vem av er har ett personligt dilemma?
Jag har ett litet dilemma. Det är ju så här att man som kändis lite grann så där under citationstecken. Jag är ju bara gammal fotbollsspelare. Jag gjorde detta för många, många år sedan.
Problemet är att man vet inte om man ser dig eller din tvilling.
Ja, det är ju också ett problem. Ja. Men det är inte det dilemmat jag tänkte på. Men man då träffar någon som man vet vem det är och vederbörande vet vem jag är. Och vi har ju nog aldrig träffats då. Så att, vem ska hälsa först?
Måste man hälsa? För att man är kändis?
Nej, men om man ändå ser varandra i ögonen på något vis och så är det är som Lucky Luke, vem ska dra först där? Alltså.
Men, för jag kastar in en sån.
Jag får bara säga att det är viktigt också, ibland känns det så här då, vem, den som hälsar först är kanske
lite lägre
då, va?
Ni är imponerade helt
enkelt. Ja, jag försöker alltid hälsa på alla mer eller mindre, det gör jag. Ibland blir det ju fel då.
Men då är det ju safe. Då har du ju den att du alltid, så gör jag också.
Du hälsar först, yeah, du förekommer.
Right, att jag vet.
Nej, men jag, om jag känner igen, och jag är ju dessutom så här.
Jag är glad varje gång jag känner igen mig, kan jag säga.
Nej, men om jag ser någon som jag verkligen uppskattar, någon skådis till exempel, som det har hänt med Christer Henriksson och så händer det med, senast med Lotta Teile, som är med i den här Enkelstöten.
Mm.
Och när jag ser en skådis som jag bara tycker är så jäkla proffsig, du vet, då är jag så starstruck, så då är, liksom stoppar jag dem och säger hur begåvad jag tycker de är. Och
du hälsar inte bara utan du stoppar en konversation.
Ja. Det gör jag med människor som jag verkligen tycker har gjort någonting som jag
uppskattar. Men de du inte tycker om, då hälsar du på dem då?
Då byter jag sida på gatan, går jag över. Nej.
Men om det är så...
Nej, jag hälsar. Men det gör jag, kan jag göra på både kända och okända.
Mm.
För jag som är liksom i det här sällskapet i alla fall mest nykänd, så att säga, kan man säga. Alltså, jag har inte varit känd lika länge som de här veteranerna inom det. Jag har tänkt på samma sak. Och också har jag tänkt på så här. När vänjer sig kändisar av att umgås med kändisar? För senast så sa min pojkvän så här. Måste du alltid svara hej Agneta Sjödin i telefonen Agneta Sjödin ringer? Som att alla andra i rummet ska veta så här, nu ringer Agneta Sjödin. Och jag har kommit på mig själv när jag sitter hemma i Bromma och liksom lyfter den och visar runt fast jag är helt ensam hemma. Det är Agneta Sjödin! Alltså
fast det är ingen i rummet.
Fast det är ingen i rummet.
Det är därför du pratar med någon om
det. Är inte min terapeut säger att det är fullt normalt och att jag kommer att komma över det. Men i alla fall så tänker jag så här att ska man inte bara behandla kändisar som vanliga människor? Om man träffar någon man känner
igen. Men då ska man ju inte hälsa.
Det är det TV-branschen håller på att lära sig nu.
Jag tänker på det som Agneta sa, att om du träffar någon som du beundrar, om det är någon som du gillar eller uppskattar, tycker så här, han är riktigt duktig på den där boken, då tycker jag också man ska säga det. Och är det någon som man inte beundrar, då behöver man inte säga något alls.
Men är det lite grann så att kändisar som är, alltså kändisar, det är nästan underförstått att ja, jag vet att du vet att jag vet, ska man då hälsa för att båda två är kända? Är inte lite skitnödigt?
Ja, det innebär ju
inte handlar om vördnad, utan det handlar om att jag, det är bara två kändisar som åker.
Ja, men man ler ibland så där, man ler lite lätt liksom och nickar kanske. Ja. Att man känner igen varandra.
Vi tillhör klubben.
Ja, precis. Vi förstår varandra.
Ja, men problemet kan ju också vara så att man själv känner han kanske inte vet, eller hon kanske inte vet vem jag är.
Mm. Vad gör du då? Gör du lite så här fotbollsfester och räddar saker så här,
han kastar sig åt höger. Eller var det vänster, Thomas?
Ja, vänster. Jag kunde bara kasta. Men, ja. Men jag flög från Bromma nu för några veckor sedan hem till Göteborg, och då kom Jonas Gardell förbi där, och han hade mössan indragen rätt ordentligt.
Här ska du få ett tips från coachen, honom ska du inte hälsa.
Nej, men då skit jag hälsa på.
Han vet nog inte vem jag är, så jag hälsar nog inte på honom. Men han gick förbi mig lite, han trängde sig faktiskt lite grann i kön. Mm. Varsågod, här får du gå förbi.
Så mycket Jonas,
Trängde Jonas i kön?
Ja, han trängde sig lite. Men då tänkte, han gick precis framför mig då och släppte förbi honom. Han vet nog inte vem jag är, tänkte jag, så jag hälsar ju inte. Men ibland blir det blir, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska göra.
Ditt dilemma är helt enkelt att ska du hälsa först och riskera då att du erkänner att du är under den här människan i kändisstatus,
eller att den här vederbörande inte vet vem jag är heller, utan bara tänker, vad är det för idiot som hälsar på mig nu? Mm.
Den risken tar man ju alltid.
Nej, men vet vad jag skulle säga, så här, den enkla lösningen. Att vara kändis är ett jobb som alla andra jobb. Det är inte så att rörmokare går runt och hälsar på den, för att jag ser att du också rörmokare. Hej, hej.
Men det syns inte faktiskt.
Nej, men det syns inte att man är kändis.
Det syns inte om du är rörmokare, du snickar. Nej. Eller...
Det syns inte om du är kändis heller.
Men man har ju sett den personen kanske i tv eller tidningar.
Förr i tiden när man åkte bil i Europa och då kom en svensk bil på autobahn i Tyskland. Mm. Om man körde förbi, då vinkar man ju alltid.
Nej, men du vet vad?
Kan du det på autobahn? Hur kör du på autobahn?
Jag vinkar.
Då måste jag säga en sak. Det är något så intressant med det där, att jag tycker att svenskar idag, det här känns som att man träffar svenskar utomlands. För att träffa två italienare varandra i Sverige, då blir de oftast familj med varandra, eller typ byter telefonnummer och börjar fira jul med varandra. Men svenskar kan ju sitta typ på K2 på liksom Mount Everest topp och bara låtsas som att ingen annan har aning om att den andra är svensk. Nej. Och ingen säger att
det blir sitter på K2 och bara, nej men gud vad jobbigt med svensk.
Ja, det var ju typiskt. Nu har vi
typiskt
när
man tagits upp på K2.
Men det är för att svenskar är överallt.
Eller man sitter och käkar middag utomlands någonstans. Och så sätter man det och helt plötsligt kommer en svensk familj.
Men vet att jag och min pojkvän var i en liten by i Italien, alltså på Rivieran. Och så var det ett svenskt annat gaypar där dessutom. Och vi satt åt middagpris bredvid varandra, åt frukt bredvid varandra, ingen sån här ting. Sen sista dagen, då sa den ena, hej. Det räckte, du visste vi.
Och man vet direkt att det är svenska.
Ja.
Man ser det.
Ja, för det är svenska är klass och stil och så.
Ja, det är någon slags, vad ska man säga, någon generad gång har de också. Ja, en osäker blick, ängslande blickar, precis.
Jag tror man ska behandla svenska kändisar som man behandlar svenskar utomlands.
Man kan nicka också lite grann så här underförstått, att man träffas på en swingerklubb ungefär, lite grann den nicken. Så jag vet att jag är lite skämmigt sådär. Jag vet att du är känd och du vet att jag är känd och så vidare. Ja. Är du nöjd, Thomas?
Ja, det tycker jag.
Jag vet inte om du har fått svar på det. Jag tror inte att det kommer förändra ditt beteende nämnvärt faktiskt.
Nej, hälsa nog i vilket fall som helst.
Jag tror också det.
Förekom och hälsa. Ja. Mm.
Men hälsade du någonsin på Jonas Gardell då, eller?
Nej, jag gjorde inte det.
Nej.
Men det gjorde rätt, det är typ från coachen.
För Jonas känner inte jag, däremot känner jag ju hans pojkvän. Jag har ju gjort tv och så med honom.
Men det är lite yin och yang, varmt och kallt. Mark, varm, Jonas, inte lika varm.
Du kunde gått fram till Jonas Gardell och sagt, hälsa till Mark.
Jag tycker att du har tagit tag i honom och ställt honom bakom dig och sagt, vet inte du vem jag är?
Den kör man ju bara när man ska in på ställena. Eller?
Och du som hade försökt. Men ni, ordning på toppet. Jag tror att Thomas har fått hyfsat lite hjälp i alla fall. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Anna. Jag har nyligen börjat min ST-tjänst med inriktning hudcancer och bröstcancer. På fritiden tränar jag i en yogastudio som är ganska liten. Det är svårt för mig att undvika att titta på hud och bröst i duschrummet. Vid ett par tillfällen har jag uppmärksammat något misstänksamt på andra. Jag slits emellan hur jag ska göra. Jag vill inte oroa folk i onödan eller ge intrycket av att jag tjuvkikar på folk i duschen. Samtidigt så säger min läkarinstinkt, rädda liv. Hur skulle ni reagera om en främling i duschen talade om det för er? Kan jag säga något? Undrar Anna. SD är alltså specialisttjänstgöring som man gör när man ska bli specialistläkare. Vad säger Agneta Sjödin?
Hon kan ju inte gå fram till folk, det kan hon ju inte göra. Men hon skulle ju kunna sätta upp lappar. Om liksom, känn på dina bröst och du vet.
Konstigt att hon kommer på när hon skriver det här och sätter upp lapp. Nej, känn på dina bröst.
Nej, men det finns ju säkert sådana här lappar som alltså färdiga, du vet, med information om. Mm.
Du, och så med
finns
gröna,
det finns sådana här handskar också. Hon skulle kunna se till att de på gymmet ger bort sådana här handskar där man liksom, du vet, till folk. Så får väl var och en liksom själv avgöra om de vill känna. Att hon liksom sprider lite uppmärksamhet runt det. Att hon uppmärksammar folk.
Men bröst kan man inte så tydligt om man inte känner på det, man hittar någon knöl. Men hud kan man ju se att det är en leverfläck som ser konstigt ut.
Jag trodde det var fokus på bröst här.
Nej, det var hud och bröst. Är hon specialist inom. Vad säger folk?
Åh, vad svårt.
Nej, men jag tycker att hon absolut inte gör någonting. Hon är där för yoga, hon är privat. Hon jobbar inte då. De har inte bett om hennes feedback. De har inte sökt upp henne. Hon ska absolut inte säga. Alltså det skulle ju inte funka. Skulle jag gå fram till någon kille i duschen och bara, jag tror att du kan ha prostatacancer. Jag ska nog känna på de där bollarna. Alltså jag håller på.
Vad är det sämsta ursäkta?
Nej men på allvar så tror jag så här. Nej, duschen är en holy grail. Och det är en extrem, alltså påtvingad nakenhet i all form är ju en extremt utsatt situation. Hon ska inte säga någonting. Det finns så mycket sociala regler att pretend you didn't see eyes up here.
Men det är lite grann hur man gör det, tycker jag. Vad säger Thomas Ravelli?
Jag tycker ju att den här tjejen verkar vara den perfekta läkaren. Hon verkligen bryr sig om andra människor, och det är ju A och O om man jobbar som läkare. Och jag tycker ju att hon, om hon verkligen ser någonting som ser väldigt konstigt ut, kan gå fram till vederbörande och säga till henne, du, jag jobbar som läkare på hud och på cancerkliniken, och jag ser att du har någon, man ser ju inte själv på ryggen om man har ett konstigt födelsemärke eller någonting som har börjat växa, och hon ser detta hos någon, och sen säger att du, har du tittat på den här, du har en liten grej på ryggen, har du sett det? Man kanske inte ens vet det.
Nej.
Och man då kan upplysa vederbörande att kanske, du kan inte, jag tror du ska gå och kolla den där grejen. Så har man ju gjort en annan människa en god tjänst. Jag menar,
du skulle inte ta illa upp om någonting?
Absolut inte. Nej. För att har du den känslan som människa, att du har den här empatin, så när du jobbar som läkare och du ser saker och ting hos en annan människa, att det här ser nog lite konstigt ut. Inte tusan går du förbi.
Nej, men nu gick vi från bröst till födelsemärken här.
Ja, men bröst, och, jag menar, du ser ju inte om du har bröstcancer, det syns ju inte utifrån.
Nej.
Utan
nej,
jag tror det är mer födelsemärken och sådana saker.
Ja, och då kan man ju naturligtvis säga, vet du vad, jag är läkare, jag tycker du... Jag vill inte oroa, men du borde kanske kolla upp det där. Bara för säkerhets skull.
Alltså, liksom. Jag älskar dig. När man som läkare skulle gå fram till en random person på gymmet och säga, jag vill inte oroa dig, jag är läkare, du borde kolla upp det där. Alltså, man hade ju åkt raka vägen till Västerbron och bara, jag har avslutat det där fort.
Nej.
Det var en läkare som jag hade känt. Men jag tänker också här, det är ju typiskt SD-läkarfenomen.
ST,
förlåt, jag ber mig ursäkt.
SD är något annat.
ST-läkar... fenomen. Att jag tror att ge henne 5 år till som läkare, så kommer hon vara så jävla trött på folk som bara, nej men är du läkare? För du vet, jag har en liten knöl här på tutten. Kan du känna, kan det här vara någonting? På varenda, alltså varenda, vet du vad? Vad heter hon?
Hon heter Anna, vi kallar
henne
det.
Anna, vet du vad? I framtiden, på varenda privat fest du kommer gå, varenda tjej du kommer träffa kommer fråga dig, kan du känna på mitt bröst? Tror du att det här kan vara något? Så oroa dig inte, du kommer kunna rädda så mycket liv. Så låt de här tjejerna på yogakursen, de får förgå sig.
Ja, den här grejen kommer att kunna explodera hennes ansikte. Om hon går in och backen erbjuder sig att göra diagnos för folk. Läkare är ju som magneter.
Ja, alltså, gud, jag tror att en dammlucka. Ja. Jag tror att alla hon går fram till kommer att säga, mina bröst. Men då ska du kolla på min ischias. Och så kommer de att säga, allt det. Ja. Nej, det är ingen bra idé.
Okej. Du kommer få känna på så mycket bröst och göra så mycket diagnoser på ditt jobb, så du kommer bli trött på det. Så skip tappa det där, tycker Agneta och Farao.
Eller som hon kan sätta upp informationsblad på gymmet så om hon vill att folk ska bli uppmärksamma på något.
Ravelli tycker att du är en perfekt läkare, och ju mer du frågar och ju mer du diagnostiserar i duschen, ju bättre läkare är du.
Helt rätt.
Mm. Tack så mycket, panel.
Varsågod.
Hejsan, Dilemma-panelen heter David. Jag bor fortfarande hemma hos mina föräldrar tillsammans med min lilla syster. Jag och min flickvän var ute och reste i höstas, och efter att vi kom hem så upptäckte hon att några dyra saker från hennes sminkväska var borta. Hon trodde att hon hade glömt dem på hotellet, och sen tänkte vi inte mer på det. Nu hittade jag likadana läppstift, ansiktskräm och foundation undan gömt på min systers rum. Jag konfronterade syrran, men hon nekade och sa att det var hennes grejer. Men jag kollade upp priserna, och jag är väldigt tveksam till att min 16-åriga syster har råd med de där grejerna. Dessutom så var de undan gömda. Jag är rädd att dra igång ett bråk mellan min syster och min flickvän, men samtidigt så är det ju väldigt dåligt beteende av min syster om hon har snott sminket. Borde jag berätta för min flickvän att min syster antagligen har snott sminket? Vad säger Thomas Ravelli?
Nej.
Nej.
Däremot ska man göra en liten sån här fake-historia. Man lägger fram någonting med något märke på, någon foundation eller något liknande. Och sen
ser man snor igen.
Och så här, gillar en fälla.
Ja, gillar en liten fälla.
Det är inte dum du.
Nej, men jag tror...
Det är brottsprovokation, ja. Och det är olagligt, Thomas.
Ja, inte inom hemmets fyra väggar, tror jag inte direkt. Det tror jag inte. Nej, men jag tror att det skulle då skada väldigt mycket om hon skulle anklaga och det inte stämmer. Mm. Då förstör man mycket av familjens sammanhållning också, tror jag.
Hur ska hon ta reda på ifall det stämmer? Hon ska konfrontera syrarna?
Nej, men jag tror som jag gör en liten sån här, lägga fram någon pryl där och se om det...
Rigga lite kameror, ja. Kanske.
Oj.
Ja. Nej, jag skojar. Det här är, jag skojar.
Vi är uppe i 2 år här nu i rätten. Ja. Ja, vad säger Agnet för din?
Ja, alltså jag tycker han, ja, han har väl konfronterat syran, eller hur? Det hade han gjort.
Mm, ja. Nej, det har faktiskt inte gjort.
Nej.
Han borde... Hon nekar ju, men han har inte sagt någonting till flickvännen. Och dilemmat var ju, ska jag säga till flickvännen?
Han konfronterade syran lite sådär.
Och han konfrontera henne tydligt, tycker jag.
Ja, mer.
Vet du vad? Det här får stanna mellan dig och mig, men har du tagit de här? För det här är precis de grejerna som saknas. Eller, har du verkligen köpt det här? Hur har du haft råd att köpa det? Att våga konfrontera henne är ju bättre, för då kanske han hjälper henne. Annars kanske hon inleder en brottsbana liksom. Förstår du, hon har börjat sno, han får ta det här, det kan vara tufft för honom att ta det, men jag tycker att det är bra om han tar det med henne direkt.
Konfrontera syran stenhårt,
stenhårt. Alltså. Han behöver inte blanda in någon flicka, han behöver inte blanda in några andra, det kan vara mellan dem liksom.
Mm. Inom familjen, vad säger Farao?
Ja, men jag är nog mer inne på Thomas på. Jag tycker inte att han ska göra någonting. Och jag tycker så här också att
problemet... Inte göra någonting, så det var fel att konfrontera syran till början med, tycker du?
Nej, men han konfronterade syran. Det var bra att han gjorde det. Jag tycker inte att han ska göra någonting från nu. För att jag tror att han redan har löst problemet. Aha. För låt säga att vi på att det är syran nu som har snott de här grejerna från hans flickvän. Så är ju hon, alltså som gammal kleptoman så vet du ju själv att när man blir påkommen...
Är
så,
du gammal kleptoman?
Oh ja, många år kleptoman har jag. Och sen dess så vet jag att när man blir påkommen... Så då slutar man ju, då vet man ju såhär, oh. För man triggas ju av känslan att get caught, eller liksom bli påkommen. Och när han subtilt har sagt såhär, du vet vad, är det här dina grejer verkligen? För det, syrran är inte dum att hon fattar att han fattar att hon har snott det. Hon bara blånekar. Och då har de gjort en tyst överenskommelse, syrran kommer inte snor något mer.
Nej, så kanske det. Du kanske har rätt i det.
Nej, men finns inte en chans.
Men du, alltså, jag kan inte släppa det. Du är en gammal kleptoman. Vad är din största heist, så att säga?
Som jag har snott mest av, menar du?
Är det parfymer på Lens eller på NK?
Nej, jag har inte snott så mycket. Men det är det kleptomani? Du är väl mest snatteri?
Jag har inte snott så mycket.
Jag har inte tagit så mycket i
går. Det är väl bestäckt att säga.
Nej, men det är mer, alltså,
det
som
kleptomans.
Ja, men som kleptomans var det mer att man skulle sno souvenir, alltså sno en sked, sno en gaffel, sno någon sån här...
Tvångsmässigt.
Ja, tvångsmässigt. Kylskåpsmagneter snor det väldigt mycket hos folk. Man tog en ny kylskåpsmagnet, något som man hade med sig, så la man upp.
Måste jag bara kolla hem om det saknas något sen du var där sist.
Saknar du en blå gaffel?
Ja, jag hade haft dem, så det saknar jag faktiskt.
Okej. Okay. Ha, vad säger vi då? Konfrontera syran stenhårt. Lägga ut lite brottsprovocerande saker. Och se ifall syran snor igen. Mm. Och ta henne på bar gärning. Sätt gärna upp en kamera, tycker Agneta Sjödin.
Nej, men det var ju på skoj. Ja. Men stenhårt behöver inte betyda att man skäller på henne. Utan bara liksom vara lite... Ska vi inte snacka om det här?
Ja. Och Farao, i koncentrat.
Ja, absolut ingenting.
Ingenting.
Han har redan löst problemet. Han behöver inte göra någonting. Han kan lay back and relax and enjoy Christmas.
Och de orden kommer från en gammal kleptoman.
Exakt.
Ja, för jag vet vad jag snackar om.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Allt ni behöver göra är att skriva till mig på dilemma@mixmegapol.se. Veckla ut ert problem, berätta i detalj vad det handlar om och sen löser panelen det. Och sen ändrar vi ditt namn så att du kan vara fortsättningsvis kan vara anonym så här i juletider.
Jag tycker att ni borde ha kollat brottsregistren på oss innan. Liksom. Visste ni att Farao var kleptoman? Är du mytoman också kanske?
Är du allt med man?
Nej, jag är varken mytoman. Eller, alltså kleptoman har jag varit, mytoman har jag aldrig varit. Jag är väldigt sanningsenlig.
Men kanske kan bli.
Och vi är alla väldigt nyfikna om Agneta Karin ska börja berätta om helikopterrånet.
Det ser vi fram emot.
Helikopter Agneta, det är nytt.
Strax är det dags för ett brev från Ela hemma i alla fall. Hejsan dilemmapanelen, jag är en förtroendeingivande person som folk har lätt att ty sig till. Det är ju en bra egenskap tänker jag, men jag tror att jag är för öppen. Till exempel så vänder sig många av mina kollegor till mig och berättar de mest intima och känsliga saker från deras privatliv. Jag är inkännande och lyssnar noggrant, men jag delar aldrig med mig av några privata saker själv. Jag blir obekväm av att de öppnar upp sig och jag har ingen ambition av att komma dem nära. I min värld så delar man bara sånt här med sina närmaste vänner och då gäller det från bådas håll. Men jag får bara massa problem dumpade i mitt knä utan att jag delar med mig av något. Jag jobbar i ett serviceyrke och det händer till och med att kunder öppnar upp sig för mig och jag är så trött på det. Ibland undrar jag om jag måste byta yrke. Vad ska jag göra för att så att säga stänga min dörr? Undrar Hanna. Vad säger Thomas Lavelli?
Hon ska bli psykolog, hon ska byta yrke sa hon ju. Det är ja. Perfekt, hon är ju en sån tjej som alla vill snacka med. Mm. Men här börja jobba som shrink istället då.
Det är ju ingenting, men det är ju 7 år på universitet.
Ja, men hon kan ju hon kan gå någon kurs där folk...
En kurs?
Ja, en kurs.
På en vecka eller två.
Skämt åsido, hon vill ju byta yrke, det är ju det hon vill göra.
Hon har ju en begåvning här.
Ja, absolut. Ja. Men när jag inte vill höra någonting, då kör jag ju den. Håller för öronen så gör jag denna. Kör en Farao kanske. Kör inte du den också?
Ja, den här jag ska prova den.
Vadå, när någon öppnar upp sig för det?
Nej, men det är jag vill inte höra detta.
Okej.
Okay. Jag kör denna bara. Så att jag
då... Det är nästan en förolämpning.
Men säger du då så här, nej, jag vill inte.
Nej, precis. Jag, i alla fall inom familjen, alltså, om det är någonting som man har någonting. Men om det är något
sådär, liksom, säger när du spelar fotboll som bäst och någon i laget skulle bara... Fan, jag har sån jävla ångest, Thomas. Du bara...
Det är ju en annan sak. Men då spelar man i samma lag.
Kom igen, nu prata.
Nej, men det är ju envägskommunikation verkar det som där borta också.
Hon delar ju inte något. Men hon har ju en gåva av att hon signalerar någonting som får folk att öppna upp sig. Och det där är ju ganska en fin...
Det tycker jag.
Fin karaktärstart tycker jag. Vad säger Agneta för det?
Ja, hon skulle kunna bli programledare i TV också. Intervjua folk. Ja. Det är ungefär lika.
Ja, för de är så varma.
Förlåt mig eller någonting sådär.
Ja, förlåt mig. Ja. Nej, jag vet ju inte. Om någon kommer fram och säger jag har sån ångest, då är det svårt att säga. Liksom, vet du vad, jag har bråttom eller något. Men om man märker att någon börjar prata och att det är på väg åt ett visst håll, då kan man ju säga att man har bråttom, man är på väg någonstans. Man kan ju liksom avbryta det här. Man behöver ju inte liksom... gå in i det så mycket.
Varför gör man det? Är man rädd för att höra för mycket elände för att det ska liksom reflekteras på sitt eget liv? Att man känner att shit, så känner jag också, oj nu mår jag dåligt hela dagen. Eller vad är problemet? För det kan ju vara lite ytligt att man aldrig liksom vågar ta den här diskussionen med någon som lyssnar upp.
Men det här verkar vara folk bara så här som hon egentligen inte känner så väl, fick en känsla av. Och de behöver ju inte, hon behöver ju inte engagera sig så jättemycket i det, utan hon kan ju vara på väg, det kan...
Det är intressant att veta vad hon har för yrke nu egentligen.
Hon jobbar inom service. Modligen säger hon ju frisör. Det låter kan ganska frisörkompatibelt. Folk anförtror sig, även till och med kunder som sätter sig i stolen. Ja, men...
Hon jobbar inte med att ge banklån, tror jag.
Nej,
vad säger
jag? Vet du vad, jag tror att det är så här. Alltså, det är inte få kläm på riktigt med
det. Det är svårt att gå iväg om man är frisör.
Nu pratade jag.
Ja, men jag kommer, om hon är frisör är det svårt att gå iväg.
Ja,
vet du vad, jag måste.
Ja.
Du är färdig nu.
Ja, det blev bara ena sidan idag.
Ja, faktiskt. Alltså. Nej, men jag tror att det är enkelt. Alltså, det jag inte får kläm på som jag tycker är svårt med henne, det är ju om hon tycker att det här, alltså om man tycker den här gåvan generellt är jobbig. För om man generellt tycker att den är jobbig, då borde man ju inte. För det som jäckar lite mina tankar kring det här är att, ja men vadå, folk som har lätt. För jag kan känna igen med det att folk anförtror mig mycket, men jag är ju väldigt öppen själv. Jag skulle inte säga att jag har jättemycket integritet och jag berättar aldrig något om mig själv. Jag berättar ganska mycket om mig själv, och det gör ju i regel att folk själva öppnar upp sig.
Mm.
Men då tänker jag så här, jag tycker inte att en vit lögn är dum. Och framförallt inte i relation till folk som hon inte känner.
Har du någon favorit?
Ja, det här är en jättebra lösning då här på det här. Folk i Sverige är livrädda för Gud. Och då kan de säga så här: men Gud, vet du vad? När du berättar det här för mig nu så tänker jag på Bibelord 12:9. Matteus
evangeliet.
Jag ska aldrig behöva berätta något för henne, du vet. Att hon bara, men vet du vad? Varje gång när jag är med om det där som du berättar nu, då vänder jag mig till Gud. Och så frågar jag Gud, kan du låta ditt ansikte lysa över mig? Då kommer folk att sluta berätta. Men folk är livrädda för det.
Så då kör Jesus-tricket helt enkelt.
Han var lika varm här som där, men bara säg så, men vet du vad, vänd dig till Gud och fråga vad han tycker.
Mm, okay.
För det brukar jag göra. Då kommer folk och bara, som cockroaches när man tänder liksom en lampan bort från henne.
Tydligt råd till
Hanna. Farao har så bra tips hela tiden.
Så du skriver till och under på det.
Jag tänker luta mot honom nu resten av programmet.
Det har du gjort i många år nu.
Ja.
Och om du inte vill köra Jesus-tricket så kan du göra det. Thomas Ravelli gör alltid när han hör någonting obehagligt.
Byta jobb och bli coach i något liknande istället. Mm.
Byta jobb,
men, eller så.
Men får jag bara fråga Thomas, upplever du att hon vill att folk, för jag tycker det som är svårt, det verkar som att hon själv tycker drygt att folk kommer till henne. Du inte blir dumt om hon ska
göra det. Hon har lite ångest för att hon inte delger själv.
Nu hörde jag inte vad Farao sa.
Jo, att det verkar som att hon tycker att det är jobbigt att folk kommer till henne. Ska hon verkligen göra det till sitt jobb då? Hon vill ju inte att folk ska komma till henne. Liksom.
Men hon har ju den själva gåvan. Hon måste ju utnyttja den gåvan, tycker jag.
Det är lite kall.
Okej, tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Lovisa och är 25 år. Min kille är väldigt välhängd, vilket han är väldigt stolt över. Han älskar att visa upp sig och få bekräftelse för sin snopp. När folk är hemma hos oss så händer det ofta att han så att säga, råkar komma ut och duscha helt utan kläder och handduk och låtsas som att han inte visste att vi har besök. Detta stör mig såklart grovt. Men nu till det värsta. Jag skulle ta bilder med min bästa killkompis telefon. Min bästa killkompis är gay och när jag öppnade hans telefon så var ett sms uppe med en bild från min kille på hans snopp när den har stånd.
What?
Min pojkvän är inte gay utan vill bara ha bekräftelse. Han har inte skickat några bilder till mina tjejkompisar, men att min pojkvän skickar dickpics till min killkompis bakom min rygg känns verkligen som ett övertramp i min bok. Jag känner mig sviken av både min kompis och min pojkvän. Så vad ska jag göra, undrar han förtvivlad Lovisa. Vad säger han?
Fråga en gay kille här. Ja,
för det första heter hon inte Lovisa. Sissi, jag vet att det är du. Och jag vill bara säga att det där var en kul grej. Och det var inget att tjafs om. Nej, men jag tänker så här, det är ju två dilemman i det här. Uh-huh. Alltså att, shit, vad svårt.
Är det mer okej att skicka en dickspel som man bara vet att killen är gay?
Nej. Gud. Alltså om jag ska utgå från mig själv så tycker jag inte att det är en sån big deal. Men då tänker jag, alltså det där är ju så skruvat. För då blir jag också såhär, ja men jag som lever i en relation då. Min pojkvän skulle ju inte uppskatta om mina killkompisar randomly skickade dick pics till mig. Alltså det skulle inte han tycka var lika roligt.
Men varför tror du att han skickar till en gay kille? Vad är det i honom?
Där tror jag att det är så enkelt och så banalt så att det bara handlar om bekräftelse. Och att det också finns en trygghet i det för straighta killar att såhär, jo, men det finns lite kittlande att få den typen av bekräftelse. För att, nu generaliseras
det
hårt.
Ja, det hör jag till.
Ja, det gör jag ofta. Ja. Min upplevelse är inte att kvinnor bekräftar killar utseendemässigt på lika liksom billigt sätt som homosexuella män gör. Att det är mer så, gud vad snygg rumpa det här, vad snygg kuk det här, vad snygg så här, bla bla bla. Det är
sånt.
Inte min upplevelse. Ja, men du är ju en hockeykille fången i Sverige. Snyggaste kvinnas kropp, det har jag sagt.
Okay.
Men jag tror att det är två saker man ska skilja på. Det är dels den här bilden, sen är det här med att han visar upp sig och bla bla. Man ska veta med det att det är ju faktiskt olagligt. Alltså det är ju någon typ av liksom Alltså att visa upp sig själv naken inför någon mot
i sitt
vilja.
Eget hem är väl inte olagligt, va?
Jo, jag tror att om hon tar en kompis där så han blottar sig för dem och kan, då kan han inte skylla på jag bara blottar mig hemma.
Mm. Vad säger ni att få in då?
Nej, jag vet inte. Jag skulle inte vilja vara ihop med honom.
Men förlåt, jag kastar in en sak till av erfarenhet. Hon ska absolut inte lita på den här gaykompisen. Don't trust the faggot. Det finns två typer av människor ni ska lita på. Det är kvinnor och bögar.
Men vad är det hon ska vara rädd att gaykompisen kan göra? Skicka dem vidare eller?
Nej, men gaykompisen har ju ont uppsåt med det här. Han är ju sugen på den här killen. Nej, jag hör jag det. Mm.
Agneta Sjödin, du skulle inte vara ihop med den här killen. Men Lovisa lever ju i tron att hennes kille är hetero. Men alltså, det är
ja, men
väldigt
ändå,
konstigt att
jag tycker
bilder.
Han verkar märklig att hålla på. Ja, jag tycker bara att
vad hade du gjort då?
Jag hade gjort slut.
Du hade det?
Nej, men jag vet ju vad jag vill ha för typ av man i mitt liv. Nej, det här skulle jag absolut inte vilja ha i mitt liv.
Jag tycker det är väldigt konstigt beteende, så jag förstår nästan Agneta Sjödin.
Nej, men
vad säger Thomas Avelin?
Jag förstår att du tycker att det är jättehärligt med en kille som springer runt och visar kuken.
Nej, om du hade en väldigt snygg kille. Säg att du så här, träffar en väldigt snygg kille.
Han är väldigt snygg. Ja, men då, är väldigt snygg. Och så tycker jag, då är det lugnt. Tror att jag är så ytlig.
Ja, men alltså, Thomas Avelin, han tittar på er som jag fattar ingenting.
Han verkar ha stora problem med den här killen. Alltså.
Stora
han är inte bara stor.
Ärligt talat, och skicka iväg sin snopp på telefon. Jag har aldrig förstått det där riktigt. Alltså. Varför man överhuvudtaget gör det. Det är ju en gåta för mig. Man kommer ihåg själv, förr i tiden när det fanns de här vanliga Instamatic-kameror som man framkallade foton och sånt. Mm. Då kunde man ju ta lite roliga bilder och sen kom den här killen, kompisen i fotbollslaget och framkalla bilderna och så plötsligt så är det en massa konstiga bilder. Då är det lite rolig grej. Bara skoja
med
dem.
Men vadå, erigerad penis?
Nej, men ingen penis, men andra bilder. Man skojar
berätta.
Till det.
Kan du berätta om på
röva exempelvis?
Det var någon stackare skulle framkalla de här bilderna.
Ja,
också.
Och det ska gå och bara hämta ut dem. Och så är det en bild på en stjärt eller på en snopp. Det tyckte man var lite roligt på den tiden. Men att skicka en snopp till någon bara för att jag vet inte, för att man tycker det är sexigt. För mig är det en gåta. Jag förstår inte varför man gör det. Men, sen tror jag det kan ju vara en fyllegrej också. Om det har hänt en gång och skickas
han
snopp.
Han hade ju stånd, du kan inte vara en fyllig.
Nej, det är svårt.
Men... om någon är över 42.
men sen är det ju också, han har ju ett problem om man går ut helt naken från duschen när folk är hemma. Då har han ju problem, ja, pojken.
Men vad ska tjejen göra? Det är
nej,
det
men hon får ställa ultimatum, den här killen. Du går och snackar med någon nu och se till vad är det för problem du har, för här kan så här bete man.
Nej, vänta, förlåt. Jag måste få stänga det sista det här. Det är också så här, no offense, jag sätter på mig den finaste silkesvanten jag har. Jag tror att det här är en generationsgrej också. Att idag lever vi mycket fortare. Vi lever mycket mer exponerat. Vi tillhör också en generation där man är exponerad. Om man tittar på de som blir idol idag, Kim Kardashian, alla de där, med Instagram, med Snapchat, så går det ut på att tända på gränsen. Jag är övertygad om att för ungdomar idag så är inte gränsen att skicka nakenbilder eller provocerande bilder. Det handlar inte om samma sak som Agneta Sjödin och Thomas Ravelli översätter det till. På 40-talet när de skickade framkallade dyrbilder, det var en annan sak.
Att skicka dickpics mot folks vilja är väl en jättegrej idag.
Men vadå mot vilja? Den här gaykillen vill ju uppenbarligen ha de här bilderna.
Det visste inte han skickade till honom.
Hur vet du det?
Det var en överenskommelse kanske.
Jag tycker inte att det är en sån big deal. Men jag tycker att hon ska säga till honom så här: inga ultimatum. Hon ska säga så här: vet du vad? Jag fattar grejen, men jag uppskattar inte. Och jag vill leva ihop med dig och jag vill ha en relation. Och jag är inte helt okej med att du gör så här. Jag vill att du slutar med det.
Så tycker far.
Men jag tror inte att han är sjuk eller att han måste gå och prata med något galet beteende. Everybody does it, enjoy it.
Nej, det gör de inte alls.
Jo,
Thomas Ravelli tycker att att din kille ska prata med någon. När Anita Wadden tycker att du ska göra slut.
Och jag tycker skicka fler.
Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Hilda och arbetar på ett större företag i en mellanchefsposition. Allt skulle vara toppen om det inte vore för min kollega. Allt verkade bra när hon började. Hon gjorde en jättebra intervju och hade fina rekommendationer från tidigare arbetsplatser. Första tiden gick som förväntat och hon frågade rätt mycket och gjorde fel ett par gånger. Men det är ju inget konstigt när man är ny. Men nu har det gått ett år sedan hon började och hon kan inte mer än hon kunde första veckan. Hon frågar om de mest grundläggande sakerna och vissa saker förklarar jag för henne varje dag. Detta börjar bli väldigt störande. Man vill ju att hon ska kunna arbeta för egen maskin. Herregud. Vi börjar även tro att hennes jobbreferenser var fejkade. Hon kan inte ha klarat av dem. Jag vet inte hur vi ska lösa detta. Hon är snäll men klarar helt enkelt inte av arbetet. Vad ska jag göra? Undrar Hilda. Vad säger Agneta Sjödin?
Ja, kan man omplacera henne till lite lättare uppgifter? Jag vet inte. Mm. Det är ju, alltså, hade hon gjort ett bra jobb och ljugit, så hade väl inte en liten lögn på ett CV spelat så stor roll om hon hade gjort ett bra jobb. Så det stora problemet här är väl att hon inte... De är inte nöjda med hennes arbetsinsats helt enkelt.
Hon verkar inte vara så bra på att plocka upp information heller från. Efter ett år så kan hon inte göra de mest enkla sysslorna.
Hon är lite glömsk.
Kanske det. Vad säger Fager ut?
Ja, alltså jag får faktiskt säga att jag citerar min livsguru som i gårdagens program av Dilemma sa att dialog alltid är en bra lösning. Pratar om Agneta Sjödin här. Och jag tror att dialog också är lösningen här. Att, och jag tror så här... Om den här personen i frågan nu trivs med sitt jobb, poängterar man då för henne så här, vet du vad, jag ska vara 100% transparent med dig. Och våran upplevelse är att du inte klarar av det här. Att det är för tung arbetsplatsning, uppgifterna är för komplicerade. Hur upplever du själv att det här? Jo, men jag klarar av det. Och så fortsätter man ha det samtalet med dig kontinuerligt. Efter en månad igen att vi sackar efter, vi ser produktiviteten, alltså klarar du verkligen av det? Då kommer du till slut själv att känna att nej, jag kanske ska söka mig vidare.
Men det här med att ställa frågan, hur upplever du det själv? Är det relevant?
Nej, för att det är inte ett dugg relevant. Alltså det värsta jag vet, det är någon som ska ge en konstruktiv feedback. Så säger de så här, hur tänkte du nu? Ja, det var väl det jag inte gjorde, säger jag då. Jag tänkte väl inte, du kan inte säga, hur tänkte du nu? Hur tyckte du att det här blev?
Mm. Ja, vad tycker
så här,
du?
Så här säger polisen varje gång jag blir tagen när jag krockar med någon. Mm. Hur gick det här? Jag bara, jag har dåligt
seende.
Ja, you tell me blindstyre. Jag blir tokig.
Vad säger Thomas Avelli om det här?
Nej, det är nog så att hon sitter på fel plats. Hon kan inte de här uppgifterna. Efter ett år, om man inte kan det då, så måste hon nog på något sätt byta jobb eller få en annan arbetsuppgift.
Ska man konfrontera henne eller ska man ge henne sparken på en gång?
Nej, man ska nog ta ett allvarligt snack med henne först och fråga varför det inte fungerar. Och på något vis komma till en bra lösning, för att jag tror inte hon mår så bra heller, den här tjejen, när hon inte klarar av arbetsuppgifterna och mår dåligt, tror jag, på jobbet. Man hela tiden måste fråga vad man ska göra, så att det är nog så att hon måste byta och måste ha ett allvarligt snack med henne.
Kan man tänka sig en rak fråga till henne och säga, men har du ljugit på ditt CV?
Ja, men jag vet inte om det är det viktiga här, utan det viktiga är väl att hon, att man hittar en lösning på det. Att man kan, jag vet inte vad det är för typ av jobb. Kan man omplacera? Kan man liksom...
Större företag med allas chefsposition.
Ja, ja, men man kanske kan omplacera henne bara, för att hon funkar ju onekligen inte på den här.
Nej.
Ja, jag tror så här, alltså grundinställningen från arbetsgivaren måste också vara så här, du gör ingen en tjänst genom att vara otydlig. Alltså att vara otydlig och försöka få henne och inse, det kommer inte få. Man får bara säga så här, vet du vad? Det här är min upplevelse. Arbetsbörden är för stor för dig. Du klarar inte av dina mest primära arbetsuppgifter. Vad kan vi göra något annorlunda, annars får vi söka det vidare?
Mm. Det är ändå konstigt att hon har klarat sig så länge, som ett års tid.
Hon har mörkat ett år.
Man skulle ju väldigt gärna vilja veta vad de jobbar med.
Ja.
Vi är några som funderar på hjärnkirurgerna.
Kan det vara post?
Han har opererat fel patient och han nu i tre år sedan.
Eller kan det vara Postnord, känner jag?
Det står ju mellan, det är antingen Postnord eller SJ. Någon av de arbetsuppgifterna har du.
Finns det någon där överhuvudtaget som kan kritisera någon annan?
Vi upplever att arbetsbördan är lite för tung för dig på Postnord. De bara, va?
Ta ett snack med henne, omplacera henne och var tydlig framförallt och transparent och säga att du klarar inte av det här jobbet. Tack. Hejsan Dilemma-panelen. Min flickvän har opererat brösten och nu låter hon alla möjliga personer känna på dem. Hon är väldigt nöjd och pratar och berättar gärna om dem. Men jag förstår inte varför hon erbjuder bekanta och kollegor att klämma lite. Även folk som hon inte känner så väl. Jag tycker inte det är okej. Men samtidigt så äger jag ju inte hennes kropp. Borde jag ändå sätta ner foten här och säga ifrån, undrar Alexander. Vad säger Thomas Avelli?
Ja, självklart.
Utveckla.
Nej, men man kan inte be vem som helst att känna på ens flickväns bröst. Det låter ju helt kokobello.
Fast hon kan ju uppenbarligen, det är hennes.
Nej,
kropp.
Inte han som säger.
Jo, men snälla. Det är klart att hon är jättestolt för sina nya bröst, men inte tusan går man omkring och ber, du, kan du känna på mina bröst?
Hon gör ju det.
Ja, men man kan inte göra det. Han måste tala med henne och prata, det här går ju inte. Du har gjort det för dig själv och kanske för mig också, säger pojkvännen, men se nu till, du kan inte be någon annan gå och klämma.
Men du har inga argument här, känns det som. Vad är det han känner? Känner han sig kränkt eller känner han sig att hon
Nej, men det är ju lite, ja men det är ju en kränkande situation för vederbörande också. Man går fram till någon människa, ska du känna på mitt nya hår?
Ja. Eller ska du känna på...
Det är svårt för dig. Alltså,
ja, men om jag skulle fixa en ny frilla.
Får du känna på ryggen?
Du och jag kan ju snacka om det tillsammans då. Jag är på ryggen och har inget hår. Men hon måste ju... Han måste ju säga till henne att... jag tror det helt. Nej, men att han måste tala med henne och prata med henne. Okay. Att det här går inte. För jag tycker detta... Det känns inte bra för mig personligen. Kan du sluta med det?
Vad säger Agneta för dig?
Ja, jag håller med Thomas faktiskt.
Vadå faktiskt?
Ja, men jag tror att det är första gången vi kanske åt med varandra igår också. Nej, men han måste ju, tycker han att det här är jobbigt så ska han ju prata med henne. Varför vågar han inte prata med henne om det här? Det är ju jättekonstigt.
Ja, jag
vad
vet
är det
inte.
För relation?
Ja, men han vet inte att han ska behålla sig för att han är kluven här därför att det är hennes kropp. Ja, och hon gör väl vad hon vill, tycker han kanske. Samtidigt så måste han hitta ett argument att han känner sig kränkt.
Ja,
eller...
men även om det är hennes kropp och hon gör som hon vill så måste ju han fortfarande få kunna vara den han är och säga vad han tycker och känner. Och sen är det väl upp till henne och säga ja, men det är min kropp och kan du inte ta det så... Du vet, han måste ju alltid få kunna känna att jag kan vara mig själv. Mm. Jag kan säga till min flickvän precis vad jag tänker och känner och det här tycker jag är jobbigt. Och då kan jag säga det till henne. Så ska det ju vara i en relation.
Mm. Det är respektet mot pojkvän.
Det är ju vad det är liksom. Det är ju vad det är. Men nu är faktumet är ju att han känner så här inför det faktum att hon gör så. Mm. Och då måste han kunna få uttrycka det.
Så vilket behov ska vinna? Är det hans kränkthet eller är det hennes behov av att känna sig bekräftad?
Det återstår att se.
Vad säger Fager? Du har facit.
Ja, jag tycker att det här är helt banalt. Jag tycker att hon absolut, alltså, tuttar till får klämmas på.
Nej, men
man
kommer från en äkta
gay
liksom.
Det kan bara
en
gay säga.
Jag skojar och jag har trätt. Jag säger så här. Jag vill stanna vid två saker. Dels tänkte på det Thomas sa, men så här, hon har gjort för sin egen skull och lite grann för sin kille. Hon har absolut inte gjort för sin kille, tror jag. Hon har gjort för sin egen skull. Det är rättfärdigt inte att hon beter sig sådär. Det är ett väldigt gränslöst beteende. Mm. Och jag tror att det finns någonting som är väldigt vanligt där man, framförallt kring bröstförstoring liksom, att när man får någonting som är artificiellt i kroppen så får hon plötsligt inte samma relation till dem utan tycker, men känn, men kolla det här.
Det är lite exuderande från kroppen.
Alltså. Ja, men det här, alltså, jag vet att vi tidigare program har pratat lite om liknande situation kring tatueringar. Att folk har tatueringar som folk väldigt gärna vill känna på, vilket också känns så här. Och det är samma sak med bröst. Vad är det du ska känna efter? Och som homosexuell vit man idag så är det ganska vanligt att tjejer operera sina bröst och ber mig så här, men känn, tycker du att jag har fått bra? Jag är lite så här, mina är lite mer droppformer. Och jag tycker det är lika otäckt med kvinnobröst oavsett om det är silikon eller inte. Så jag avstår.
Vadå, du tycker det är obehagligt alltså?
Nej, men jag skojar det. Okay. Men jag tror att så här, jag tycker att det är gränslöst att du gör så där, oavsett om det är dina bröst, oavsett om det är din kropp. Det är gränslöst. Jag menar, det är samma sak som skulle han göra en penisförstoring, skulle inte hon vilja att han hala ut den i tid och otid? Bara, men känn och kläm och dra i det, var detta vad stod det blir.
Var det göteborgare nu som sa
det? Göteborgare är glada personer. Så fort man ska vara glad, du blir med göteborgare.
Jag ska ge den största utmaningen den här morgonen. Det är att ni ska under en mening bara säga, vad ska Alexander göra åt detta? En mening för Agu.
Tala till henne.
Agneta.
Säg vad du tycker och tänker.
Det är lite grann tala till henne där. Vad säger Thomas Ravelli?
Säg att du känner dig kränkt.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Cheryl och jag har alltid haft katt i hela mitt liv. Och när jag fick reda på att min son har allergi, astma för katt, så blev det kaos i mitt liv. Men jag valde ändå att behålla katterna och medicinera min son. Jag har pratat med barnen och sagt att vi kanske måste ge bort katterna, men det slutar med att alla brister ut i gråt. Ingen av oss vill ge bort katterna. Min son är 9 år och äter allergitabletter och har en inhalator. Det händer att han nyser några enstaka gånger, men med hans medicin så är det inte så farligt. Har jag tagit rätt beslut här? Många hade inte tvekat att ge bort sina husdjur, men jag älskar ju mina katter. Nu har min son haft allergi i 5 år och det funkar rätt bra. Kan jag fortsätta att ha katten och min allergiska son under samma tak? Hon har lite samvetskval här, Cheryl. Vad säger Thomas Ravelli?
Åh, det är inte lätt. Mm. Oj, man blir ju förälskad i sitt husdjur. I sina husdjur. Hon verkar ha flera katter. Mm. Men, vad svårt det är. Mm. Alltså, den första känslan är ju, eftersom man inte känner den här katten eller katterna, så känner man lämna ifrån i katten. För att det viktigaste är att ditt barn mår bra och slipper ta de här tabletterna varje dag och få astma. Så att
kan ju finnas bieffekter med det där också.
Ja, det är ju det som man tänker på.
Jag ska säga att det allmänna rådet är att undvika att skaffa katt om du vet att du är allergisk. Det är bara,
ja, men om jag ska vara krass och cynisk där, så känner jag att du får nog ta smällen och lämna ifrån dig katterna.
Mm. Då blir det ju skrik och gråt hemma. Ja. Vad säger ni för dig?
Ja, nej, men jag håller med Thomas där också. Man kan ju hitta ett jättebra hem. Några som finns i närheten. Man kanske kan ha liksom någon sorts kontakt med de här katterna då på något vis.
Mm.
Det finns vänner eller någon familj i närheten som kan ta dem. Och det är klart att man blir ledsen säkert och sådär. Men det är ju en del av livet. Man blir ju ledsen ibland. Och det går över om man går vidare. Så att det...
Men den nioåriga pojken, han verkar ju vilja ha katten kvar.
Vill han också ha katten kvar?
Ja, det verkar så. Alla barnen vill ha katten
kvar. Jaha, ja.
Så det blir skrik och gråt om hon gör så med katt. Ja, det är för din egen skull, säger hon till sonen. Och då förstår han ingenting, för han mår ju bra när han tar tabletterna.
Jag trodde han bara satt och mådde dåligt av det. Att det var de andra som var... Ja, nej, då vet jag inte.
Ja, det blir det svårare helt plötsligt.
Nu blev det ju genast mycket svårare, förstås.
Faro? Ja.
Nej, jag tycker att det är busenkelt. Hon ska absolut göra så med katten.
Okej. Okay.
Absolut göra så med katten och lägga upp det som att det är hon som inte tål katten längre. Hon får absolut, under någon som helst omständigheter, inte lägga över det på den nioåringen. Och jag är rädd att hon tyvärr redan subtilt gör det. För är det så att hon frågar honom, så här, vi säger att han heter Hampus då, han heter något finerat. Men vi säger att han heter Hampus. Och så säger hon, Hampus, funkar det med dina allergimediciner? För mamma älskar ju sina katter så mycket. Är det okej för det? Det är klart att en nioårig son kommer ju att hålla in varenda host och varenda nysning och säga...
Jo, men mamma, det funkar ganska bra faktiskt med katten.
Men så tror jag inte att situationen var.
Nej, men oavsett hur situationen är.
Det kan ju bli så.
Oavsett hur situationen är, så tänker jag på det du säger. Att med djur så är ju... Det är första gången som man som barn blir medveten om livets ändlighet.
Mm.
Att alla barn som har husdjur är ju oftast med om också att förlora husdjuret. Mm. Och det är fruktansvärt smärtsamt. Men det går över. Och det är smärtsamt en vecka. Kanske två veckor.
Exakt.
Det är, alltså barn har ju också ett väldigt kort konsekvens. Alltså vad säger man? Kort. Det är inte så att de kommer att gå...
Konsekvenstänk.
Kortsiktigt perspektiv. Så att det kommer att vara gråt och skrik i, jag ger det 48 timmar.
Mm.
Sen kommer man att minnas den här katten fint. Och de behöver ju inte, som Agnes säger, de behöver inte avliva katten. Går det att lämna bort katten till familj? Går det att fråga, kan vi få komma en gång i månaden och träffa katten till exempel?
Ja, exakt.
Men hon ska absolut inte insinuera att det här har någonting med sonen att göra. Utan hon ska säga själv, det är jag som är allergisk, jag kan inte.
Du tror att det är hon själv som vill ha katten egentligen?
Ja, jag tror att hon subtilt frågar Hampus, går det bra för mamma så jag ska kissa och missa, du vet.
Nej, det vet
jag. Jag vet precis sådana där.
Hon ska helt enkelt inte övertöra sin sons hälsa utan
absolut
jag
så mycket. Inte.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
I panelen idag, för att lösa era bekymmer, det är far och grot. Det är just nu dansande faktiskt. Agneta Sjödin.
Yep.
Och det är en bister tittande Thomas Ravelli.
Gubbbister!
Ja,
gubbbister var jag då.
Gubbpausen.
Ja.
Du drar upp axlarna och du klämmer ihop armarna i kors. Ja. Och du trycker ner hakorna.
Alltså det vore lite kul om Thomas Ravelli var lite vresig. För jag tänker att du är också fast i... Alltså att du... Jag tänker så här, skulle jag säga till någon random person så här, i söndags gjorde jag dilemma med Agnes Skrin och Thomas Ravelli. Ja, men Thomas Ravelli är väl härlig, skulle alla säga. Som att du skulle vara fast i det, att på den där festen kommer, så tänker folk, nu blir det härligt. Nu kommer Thomas Ravelli.
Det stämmer.
Ja, ja. Är inte det jobbigt?
Jo.
Det är som nej, alla jag tänker att en bitch.
Nej, det är ju fantastiskt att ha det så, tycker jag.
Ja.
Det är ju säkert med dig också. Sant. Du går på fest.
Nu ska vi koncentrera oss på allvarligheten, nämligen ett brev ifrån Lars. Hejsan dilemmapanelen, jag jobbar som säljare och har en kund som jag verkligen klickar med. Vi har kul, skrattar mycket och stannar ofta mycket längre på våra möten och luncher än vi har planerat. Vi träffas ungefär en gång i kvartalet genom jobbet och jag tjänar ganska mycket provision genom henne. Men jag är verkligen intresserad och skulle vilja bjuda ut henne på en dejt till och med. Men det känns å andra sidan oproffsigt. Kan man bjuda ut en kund på dejt eller ska jag hålla det professionellt, undrar Lars. Vad säger Thomas Ravelli?
Hur kär är Lars i den här tjejen? Det är ju det som är...
Kär, vet jag inte. Intresserad.
Ja, men då tycker absolut. Han ska på något fint sätt fråga henne, kan vi gå ut och käka lunch eller käka en middag tillsammans, det är absolut inga problem.
Om hon säger nej så riskerar han ju att förlora sin kund, att det blir stelt.
Ja, men man måste ju ändå känna lite grann hur allvarligt det är från den andra sidan också.
Mm.
Men gillar man varandra, alltså det behöver inte vara så att det var så att det är en dejt eller något liknande, utan det är, ja, men en lunch, det är ju självklart.
Men det är ju ett tydligt steg till nästa nivå om man
nej,
vill ha...
en vanlig lunch med någon, det är väl ingenting.
Ja, fast han pratar ju lite dejt här. Han har ju känslor.
Han ja, men säga du, han behöver inte säga att det är en dejt. Det kan vara lite sådär, ja, vi käkar en lunch.
Vad gör vi här klockan 9 på kvällen? Då är det med en flaska vin. Ska vi ha affärer? Vi
kan
eller ska
fira
vi...
en bra order kanske.
Okej. Okay. Ja. Vad säger Agneta Sjödin?
Jag tycker att det är lite synd att vi är så rädda liksom för att bara vara ärliga och säga. Det vore så skönt om det liksom var så här att, vet du vad, jag tycker jag har så himla trevligt ihop med dig. Skulle du ha lust att gå ut och äta middag eller gå på en dejt? Jag skulle tycka det var supertrevligt. Och vill du inte, så jag har full förståelse för det, så liksom bara fortsätter vi att vara professionella här. Men jag gillar verkligen dig.
Bejaka romantiken lite
ja,
mer.
Men, ja, men bara stå för det.
Mm.
Och också stå för att man kan ta ett nej.
Du tror inte det kan bli stelt i affärsrelationen om han fått, om han fått nej?
Nej, ja, men...
Det är fan,
men hallå! Livet är ju liksom så jäkla kort.
Mm.
Man måste väl våga säga vad man tänker och känner så länge det handlar om kärlek och känslor, liksom, eller hur?
Kör så det ryker.
Ja, men och sen också liksom, kunna ta ett nej. Mm. Vet du, jag tycker vi har så himla kul ihop, jag tycker du är supertrevlig. Får jag bjuda dig på middag? Och vill du inte, fine. Då bara fortsätter vi som att ingenting har hänt. Då, jag respekterar det till 100%.
Jag köper det till 100% också. Vad säger Fager ut?
Nej, jag håller inte alls med faktiskt. Jag tror att man ska... Aj! Sparka sen också. Hon är som ett stor. Jag tänker så här. Jag tror att man ska vara försiktig med så här. Jag tänker att på jobbet så finns det en poäng att ha för en flörtig relation med någon. Och är man i en yrkes... liksom mässig relation till varandra, så kan det finnas något härligt med det. Och det blir som en liksom låtsasvärld. Jag kan dra ett exempel så här. Om vi tar Joe and the Juice liksom, som ligger nära mitt jobb, så har jag en flörtrelation med alla de killarna. Men jag fattar så här att skulle jag börja umgås med någon av dem privat, eller skulle jag så här gå på fest med dem, då skulle den där magin brytas. Den ska bara finnas där. Det ska vara härligt där. Och jag är orolig att han egentligen inte är kär i den här tjejen, på riktigt, utan
Gud,
att han är kär i där de har, och de har gått tugg och de går ut och käkar luncher och det är härligt.
Nej, men det är så det börjar när man blir kär i någon.
Nej, men nu pratar du utifrån ett gay-perspektiv, känns det som. Du har ju pojkvän också, och så flörtar du lite med de här snygga killarna på Joe and the Juice.
Vet du vart min pojkvän jobbar?
På Joe and the Juice.
Ja, exakt.
Ja, och ni är ihop. Nej, men det här är ju en man som jag, han är ju seriös. Jag får ju den känslan att han är seriös. Att han...
Jo, men jag tror att han, det finns en risk att göra att han förstör också den magi. Det finns en risk att hon tar ett 7 mila kliv tillbaka. Jag tror att det är extremt få kvinnor. Nej, squeeze me. Jag tror att det är extremt få kvinnor som kan ta, säg att hon är inte alls intresserad, men hon gillar det de har. Och så säger han plötsligt, vet du vad, jag hajar om du säger nej, och jag respekterar 100%. Men skulle du vilja gå ut och käka, då är magin bruten.
Mm. Men du säger det som definitivt. Kan det vara så, om vi säger så, Agneta och Thomas Ravelli, ni som vill att man bara ska köra så det ryker.
Nej, det sa jag inte.
Nej. Men för, kan man tänka sig så här då, att det här är förutsättningen för magin, är att det just är en gång i kvartalet och att de har kul och sen får de längta. Om de skulle gå ut på dejt och det skulle träffas ofta, så kommer kanske eventuellt magin vara bruten.
Ja.
Kan det vara en risk med det? Men ni är beredda att ta den risken, kan man tolka det så?
Ja, men alltså, han kanske är ute efter att träffa en livskamrat, en partner. Han kanske vill ha ett förhållande med någon. Och här har han hittat nu en tjej som han tycker hon motsvarar allt det som han vill ha. Ska han då bara gå runt? Nej, det är dumt att förstöra magin. Så ska han hålla på så i 10 år och vara själv och ha någon sorts magi liksom. tredje månad. Han vill ju ha svar. Han vill ju veta också. Är det här besvarat eller inte? Och säger hon då nej och nej, oj förlåt. Men då har han skickat ut helt fel signaler.
Mm.
Om hon säger så, då vet han det och hon vet det. Och sen blir det lite konstigt ett tag, så får väl det, går väl det över sen.
Sista ordet för och sen sista ordet till Thomas Ravelli. Kort.
Ja, väldigt kort nu ska jag säga. Jag skulle likna det här med situation. Om du är gay och blir kär i din bästa killkompis och killkompisen är straight, så vet du så här, jag kan inte. Då säger de så här, ja men berätta för honom. Du måste berätta för honom. Nej, Vet du vad?
Det,
då
blir... Nej, men det kan du inte jämföra med.
Det är ett helt
med.
Annan
nej,
grej.
Nu är båda två homofober också. Först Agneta, sen Thomas.
Du kör ju hund och förbi kroket
också. Jag skulle, han är straight. Vad är det
jag skulle inte köra... Agneta, du pratar som tjej nu och jag pratar som kille. Jag tror att han ska gå lugnt tillväga, käka en lunch med henne, kolla hur det utvecklas, känna av om han känner det här, man får tillbaka den här känslan som han känner. Käka en lunch, lugnt och fint, och kanske när han känner detta kan skicka någon ros till henne eller något liknande.
En ost!
En ros!
En ros!
Ja, han har inte koll på R liksom.
Nej, det är en bra västerbattenost, då är hon din. Ja.
Jag säger kör på, det var okay. Sista ordet i den här.
Kör på! Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Helena. Jag älskar min man, men vi har en del meningsskiljaktigheter, och det senaste rör veckaklockan. 4 gånger i veckan så ska han träna innan jobbet. Då ställer han klockan på 05.15, 2 timmar innan min klocka ringer. Jag har förklarat för honom hur störande det är för mig, men han lyssnar inte på det örat. Han tycker att jag kan somna om, vilket jag sällan lyckas med. Det har gått så långt att jag har börjat sova i ett annat rum, vilket känns bedrövligt. Han tycker att jag borde anpassa mig till hans träningstider, men jag tycker att han borde visa mer hänsyn. Han tycker bara att jag klagar när jag tar upp det här, men jag får inte sova ordentligt i min säng. Vad tycker ni att jag ska göra, undrar Helena. Träningsfråga igen. Vad säger Thomas Ravelli?
Oj, det där var svårt alltså. Den här killen är ju väldigt egoistisk, vill jag säga. Han måste ju låta sin tjej få sova. Mm. Ordentligt. Han måste nog anpassa sig lite grann där.
Säger det du det? 05.15? Det är ju fascism.
Det är ju så att han kanske får lägga sig i ett annat rum när han ska träna.
Ja, 4 gånger i veckan.
Och, ja, jag
hur många gånger var det?
4 gånger i veckan.
4?
Ja. Då får de sova i skilda sovrum.
Ja, men de ska vi kanske göra någonting på kvällen, så gör de klart det. Och sen går han och lägger sig i ett annat rum. Och
sen kan jag,
vad ska de göra, Thomas?
Ja, just att man kanske ska ha lite kärleksstund.
Älskog. Jag gillar när du pressar Thomas.
Älskog, älskog.
Men han måste anpassa sig till henne. Hon ska få sova och han får ligga i ett annat rum och stiga upp varje morgon, eller 4 gånger i veckan.
Och hur ska hon presentera det för honom?
Ja.
Rakt upp och ner.
Rätt upp. Ja.
Annars blir det inget hej.
Det är inget kärlek på natten. Ja, vi får ligga där från början.
Agneta, vad säger du?
Är han 50 typ? 50-årskris? Nu har han börjat träna. Jag ser framför mig att han cyklar runt i tajta trikåer liksom, på den där sportcykeln.
Var det det du på med att cykla? 50-årskris? 50-åringar i tajta trikåer är en tragisk. Det drog på jämt.
Och som cyklar som galningar liksom. Nej, men och tror att de är resebilar.
Men kasta inte glas i stenhus.
Nej, jag vet. Jag har ju cyklat själv, men efter
och
det
så...
Nej, men jag håller med Thomas där alltså. De måste ju hitta en lösning, och det är ju inte, om han nu vill gå upp i svinottan och träna, så får ju han lägga sitt annat rum i sådana fall. Han kan ju inte väcka, som jag vet ju, det är fullständigt omöjligt att somna om liksom. Mm.
Jag håller inte med dem alls. Däremot, jag håller med dem till den gränsen att jag tycker att de ska kompromissa på något sätt. Hitta sätt att få det att funka för båda två. Alltså man skulle kunna likna en situation där paren skulle ha olika arbetstider. För så kan det ju finnas. Min pojkvän till exempel som jobbar på Joe and the Juice, otillbörligt gynnande, vill bara säga det.
Vet han att du flörtar med hans kollegor?
Nej, jag flörtar inte med hans kollegor.
Du sa det tydligen.
Du behöver inte sätta dit med Agneta. Du har visat en gång för alla oberäkneliga kompis du är. Okay, ja. Han börjar väldigt tidigt vissa morgnar. Och jag börjar i regel nästan alltid vid 9-10 tiden. Och skulle jag då tycka att men de gångerna du börjar klockan 6 på morgonen, då måste jag gå och lägga mig, bla bla bla. De får inte sätta kompromiss, och då tänker jag så här: okej, okay, han vill träna klockan 05.15. Det är viktigt för honom, han vill göra det 4 gånger i veckan. Varannan vecka får han sova i sängen, varannan vecka får hon sova i sängen, och så får de rulla det där schemat. På samma sätt som att hon ska inte behöva anpassa sig efter honom, så ska han, jag tror att så fort man börjar anpassa sig för mycket i en relation, då dör den. Mm. Det finns en tro med relation att jag gör det här för dig, så du gör det här för mig. Det tror jag inte, utan jag tror att det är viktigt att måna om varandra. Så här, han vill träna 05.15, hon vill sova. Okej, det är utgångsläget. Hur får vi det att funka?
Det är ingen av er som har en uppenbar lösning.
Jo, men jag säger uppenbar lösning.
Ja, men jag har en uppenbar lösning. Det är att älskogen är dubbelt så lång.
Nej, men det kanske finns en annan typ av veckaklocka kanske, som gör att hon inte vaknar. Jag vet inte.
Vad är det för typ av veckaklocka? Någon slags vibrator i kallingarna?
Ja, men han kan lägga telefonen under.
I kallingarna.
Nej, men skämt åsido. Men på något vis att han blir...
Just det, ding! Just det, jag ska ju cykla nu. Ja.
Det blir något annat istället då. Ja.
Det finns så mycket älskogifter.
En timer av åtfälla. Där har du nyckeln.
Du är så somnad också, veta. Om några timmar slår ni igen.
Men då kommer men jag, vi garanterat vakna med ett gallskrik.
Men jag vet inte vad som... Jag har alltid tänkt så här med par som där den ena snarkar. Så jag liksom ligger och lider varenda natt. Jag har alltid tänkt så här, men varför har man inte en mysstund på kvällen? Och sen har man ett varsitt jättehärligt och fint sovrum där båda får sova jättegott på natten.
Nej, vad tråkigt.
Nej!
Nej, men jag, nej, alltså, jag förstår.
100%.
Men vad är det? Tänk dig att du är i en relation. Mm. Och så snarkar mannen, eller ja, kvinnan kanske, men ofta man. Och
så, kanske. Ja, så tror du tjejer inte kan snarka?
Jo, jo, men den ena, du förlåt då, ja, den ena snarkar.
Ja, ja, ja.
Då ligger den andra och är irriterad på att det snarkas och knuffar på den som snarkar. Så båda får ju en värdelös sömn. Mm. Plus att de ligger och hatar varandra på natten. Nej, men, ja, men du vet,
nej, men jag är med dig 100%.
Varför utsätter man sig för det? Varför kan man inte bara, vet du, vi älskar varandra och nu myser vi här på kvällen och sen så sover vi gott båda två. Gud vad vi älskar varandra som tillåter varandra och sova gott. Och så kan man kramas på morgonen också.
Nej, men vet du vad?
Jag fattar inte det.
Det håller du med om.
Hon är så smart så det finns inga gränser. För det finns också någonting i det där. Det finns någon sorts vanföreställning om att det är gulligt att sova upp. Ingen människa tycker att det går att sova. För när du sover så sover du. Och jag tror att du blir störd av den andra sömn och att du kommer varandra. Jag tror att man däremot skulle värna om den intima närheten med varandra. Om den hela tiden var självvald. Att man visste, nu har vi våran stund. Nu går jag in till mig. Jag kommer på morgonen.
Nej, det låter så hårda kalla tycker jag. Vad säger Thomas?
Nej,
Kalle,
det där är ju en vanesak också. Mm. Ärligt talat, att sova jämt någon. För min egen del så får man väl stå ut med snarkningen. Mm. Känns det så.
Tänk dig när man hittar en partner som sover tyst. Då är högsta vinsten på lotteriet. Mm.
Min pojkvän sover knäpptyst. Han andas inte.
Eller så träffar man någon som inte vaknar.
Agnetas pojkvän går ju att stänga
av.
Ja,
som är lättväckt.
En död människa. Nej, som aldrig vaknar med.
Som inte är så lättväckt utan man kan göra precis vad som helst och vederbörande sover. Så det gäller också.
Jag avrundar det här.
Ja.
Här har vi en palett av lösningar till dig, Helena. Ta vilken du vill. Tack så mycket, Thomas Ravelli.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Agneta Sjödin.
Tack så jättemycket, Anders S.
Tack så mycket, Faro Groth.
Varsågod.
Och du där hemma, du vill vara med i det här programmet, hoppas jag. Då ska du mejla in dina dilemma till mig på dilemmatmixmegapol.se. Nu säger vi...
God jul!
God jul!
God jul! God jul! Hej.